P1, Sveriges Radio.
People naturally presume that aging is something that is inevitable because they see that everything gets old. But what this overlooks is that we already have very successful, effective ways of preventing aging in simple machines.
Jag ska villigt erkänna att första gången jag hörde Aubrey de Grey så tog jag honom för lite av en knasboll. Han påminner om en nutida Kristusgestalt när han med långt hår, långt skägg och en brinnande blick på 90-talet predikade om att åldrandet inte alls behöver ses som en naturlig del av livet utan som en sjukdom som vi kan lära oss att behandla genom att titta på kroppen med en ingenjörsblick. På samma sätt som vi kan få en bil att hålla i evigheter genom att underhålla den och förebygga skador så kan vi göra samma sak med våra kroppar. Håller vi efter kroppen på rätt sätt så kan vi leva i princip hur länge som helst. Det lät galet då. Många skakar på huvudet åt de teorierna. Men idag är det få som skrattar åt Aubrey de Grey. Han har blivit en av pionjärerna i den rörelse och industri som vuxit fram kring synen på åldrandet som något som går att fixa. Långlevnad eller longevity är en av världens snabbast växande branscher där ingenjörskonst, medicin och skönhetsindustri samverkar kring allt från kosttillskott, stamcellstransfusioner och strikta dieter. Och inte minst de allra rikaste verkar ju sugna på att leva i evighet.
This is the moment when humans figured out they wouldn't die.
Det stora intresset för åldrandet och vad det gör med oss har också lett till ett större fokus på vilka ålderstecken som vi bör hålla ögonen på lite till mans. Det går att med några få enkla mätmetoder faktiskt göra en kvalificerad bedömning av vår biologiska ålder och hur länge vi har kvar att leva. Balans, gånghastighet, förmågan att ställa sig upp utan hjälp av händerna är några. Och så handlar det om det som vi ska prata om idag, greppstyrkan. Jag prövade det här igår hemma. Vi har en sån här stång som hänger i dörröppningen till köket.
3, 2, 1.
Det gick väl sådär.
Vad är vi inne på?
20 ska vi. Har du en minut?
Nej, gött.
31,85.
Åh, fan vad dåligt. Åh.
I dagens program ska vi prata om vad det här med greppstyrka egentligen mäter. Varför ska jag hålla koll på den? Och vad kan jag tjäna på att öva upp min greppstyrka? Starka nävar, längre liv är rubriken idag. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Mikael Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi i Högskolan i Dalarna. Vad är poängen med att mäta just greppstyrkan?
Poängen är att greppstyrka har ett väldigt starkt samband med styrkan i resten av kroppen. Så det är ett väldigt bra sätt att uppskatta hur stark människan egentligen är. Och det i sin tur säger hur din muskulatur mår. Och muskulaturens tillstånd har väldigt starkt samband med din hälsa, ditt hälsotillstånd.
Men har det inte med att göra om jag använder mina händer mycket, om jag greppar mycket, om jag är en löpare till exempel så kanske jag inte använder händerna alls?
Det gör det, men i epidemiologiska studier så ser man väldigt stark samband för att väldigt mycket av din interaktion med din omgivning sker just via händer, via grepp. Så använder du kroppen mycket, det innebär automatiskt att du använder även grepp väldigt mycket och då blir du starkare.
Men man pratar ju om att det här finns en koppling till livslängden. Hur ser det ut?
Helt korrekt. Det finns stora epidemiologiska studier som visar att den globala styrkan, styrkan i hela kroppen, hänger väldigt starkt ihop med din livslängd. Man kan utifrån hur stark du är förutsäga hur långt du har kvar att leva. Och det i sin tur hänger ihop med greppstyrka. Så det är ett väldigt effektivt och billigt sätt att uppskatta hur frisk du är, hur långt du har kvar att leva.
Men är det inte så att just i greppet, alltså om jag håller på och lyfter till exempel skivstänger, då blir jag ju väldigt stark i greppet?
Du blir stark i greppet men även i de andra musklerna som är involverade i dessa rörelser. Och det gör dig friskare. Styrkan i överkroppen är väldigt viktig.
Mm. Thomas Dejeborg är professor i Lund och forskar om inflammation i hjärnan och finns med oss nu ifrån Istanbul. Hallå Thomas.
Tack så mycket.
Du sitter på en ute bland folk, va?
Det stämmer, jag sitter på en takterrass här, va? Men vi har hyfsat bra uppkoppling och det är inte så mycket ljud. Det var någon bönutropa precis, men nu tror jag att jag kan höra er väl.
Ja, det är bra. Och vi har ju med dig för att greppet också har en inverkan på hjärnan. Hur ser kopplingen ut mellan min greppstyrka och min hjärna?
Det är väldigt stark koppling mellan greppstyrka och både om man ser till om man tittar på en population och ser hur starka de är och hur väl hjärnan fungerar. Du kan titta på till exempel storleken av barnsystemen, den vita substansen i hjärnan. Du kan titta på den grå substansen och många områden som är väldigt viktiga för mänskligt beteende. Att styrkan korrelerar med större volymer och bättre funktion där. Så att det stämmer. Jag skulle säga att det är en väldigt stark koppling just till kognition och även man kan förespå demens och sämre kognition flera decennier som kommer genom att mäta greppstyrkan på individnivå.
Men alltså hjärnan är ju ingen muskel som väl kan växa på det viset?
Nej, det stämmer. Så man tycker att det är musklerna i sig själv. Men om man tittar på generellt alla muskler i kroppen så skulle jag säga att greppstyrkan är någonting som att man har hjärnans förmåga att aktivera muskelfiber, att ha ett starkt grepp. Där är ju den neuronala delen att kunna utföra det här arbetet. Den korrelerar väldigt väl med funktion och just greppstyrka ser man även när man tittar på äldre personer att man kan ha stark greppstyrka utan att ha så stor volym i musklerna, i underarmarna då. Så att jag tror att det här är nog ett som man vet används och använder där man har en tydlig koppling mellan hjärna och muskel och då såklart resultat i greppstyrka. Så att inte bara muskler utan även hjärnans roll att kunna utföra en signal och kunna ha ett starkt grepp. Det är hjärnan väldigt involverad just när det gäller greppstyrkan.
Men du forskar ju på inflammation i hjärnan. Påverkas inflammationen av greppstyrkan alltså?
Om man tittar på greppstyrkan och tar in all data då och ser hur människor presterar och risk för olika sjukdomar så är det mycket som korrelerar. Även om man ser perifer inflammation och mäter den så kan man se att det finns ett samband där också. Så mycket som Mikael nämnde när det gäller åldrandet att man har ju då en högre grad av inflammation i olika organ och där finns det också en koppling till stark greppstyrka och hjärnans funktion för övrigt också.
Men vet man vad som är liksom hönan och vad som är ägget här?
Är det svårt? Du kan ju träna upp en greppstyrka såklart. Va? Och om du har då ett starkt grepp så kan det vara att ha ett aktivt arbete. Och har man hög fysisk aktivitet så har man också en lägre risk för många sjukdomar. Och även hjärnans sjukdomar och demens. Sen vet man också de som har en stark greppstyrka att ha en stark funktion. Det kopplar också med många saker som man vet är viktiga för hjärnan. Och det kan vara olika förändringar och grader av tillväxtfaktorer. Det kan vara synapsproteiner, att nervceller pratar bättre med varandra. Så att det är många aspekter där som har att göra med att hjärnan fungerar väl och som kopplar till att man har ett starkt grepp.
Förr brukar man säga att det man inte har i huvudet får man ha i benen. Men här är det liksom, du menar att det man har att om man är stark i nyperna så är man också smart. Kanske att dra lite väl långt.
Precis. Men det du säger där är lite intressant för att det har man trott innan. Har man stora muskler kanske man har mindre hjärna och så förefaller det inte vara. Va? Utan det är ju mer, däremot har man sett att de som är väldigt intresserade av kanske att sitta och lösa korsord och sudoku och det här som man kallar need for cognition, att man är väldigt intresserad av att använda hjärnan. De tenderar till att röra sig mindre. Så att det är kanske lite grann uppfattningen att stora muskler, att man har kanske då... det är någonting som visar att de som då har det här intresset har ju ofta kanske presterat bättre i intelligenstester. Va? Men det säger ju ingenting om att fysisk aktivitet och stora muskler har någonting negativt att göra med hjärnans funktion och demens.
Nej. Och stark i nyperna kan man vara utan att ha jättestora muskler, eller vad säger du, Mikael?
Det kan man. Det är precis som har nämnts. Det är ju två faktorer. Det är hur centrala nervsystemet styr dina muskler som spelar roll. Och musklernas storlek. Så du kan bli stark på båda sätt.
Greppet har vi i alla fall med oss från det allra första ögonblicket in i livet. Men vilken betydelse har greppstyrkan för vår utveckling? Ja, Olivia Sandell har åkt till Uppsala och träffat Gustav Gredebäck som är professor i utvecklingspsykologi.
Ett nyfött barn har precis tagit sina första andetag. En förälder lägger sitt finger i barnets handflata och med en oväntad kraft griper barnet tag.
Men nyfödda bebisarna är så otroligt spännande. Det händer ju så väldigt mycket. Jag heter Gustav Gredebäck och jag jobbar som professor i utvecklingspsykologi här på Uppsala universitet. När man rör vid det här barnet så blir det ju liksom... Det är stora liksom belöningssystem som drar igång och det är ju början på anknytning och nära relationer. Men just när man lägger ett finger mitt i barnets hand och sluter ju barnet handen. Och det där är ju liksom en reflex som över tid sen ganska fort övergår till någonting annat. En målmedveten och målinriktad handling hos den lilla bebisen. Men det är klart, där i början så är det ju mer reflex och mindre beteende, om man säger så. Men det finns ju en rad olika liknande reflexer från början som såklart har mindre funktion hos oss som människor, men man tänker att de har en evolutionär funktion längre tillbaka i tiden då.
Men allt eftersom tiden går och det nyfödda barnet har blivit några månader gammalt börjar barnets griprörelser bli allt mer medvetna.
Och där ser vi att de griprörelserna är otroligt viktiga för barnets utveckling över tid. För det är där barnet kan börja vara med och manipulera sin omgivning och just utforska och genom det få information om hur världen fungerar som barnen behöver för att själva vara med och skapa sina egna tankar om världen. Det handlar ju om att när man tar tag i saker så känner man vilken textur de har, vilken vikt de har, hur de är utformade. Men det är också lätt att stoppa dem i munnen. Så man kan smaka på dem och få en ytterligare en känsla för dem. Och i det här så finns ju såna här saker som gravitation som man upplever väldigt omedelbart. Men också alla dessa sensationer och egenskaper som omvärlden har. Som faktiskt är liksom näring direkt för hjärnan. Så från början så har ju barn väldigt svårt att gripa tag i någonting överhuvudtaget. De kan sträcka ut armen, men det är inte så att fingrarna sluter sig runt någonting i en griprörelse. Så det är det första som utvecklas. Så det är någonstans, det är olika för olika individer och det är ingenting man behöver ta för stor fasta vid. Men någonstans runt 4 till 5-6 månader så brukar ju barn lära sig gripa. Och då är det ju med hela handen och att de verkligen kan gripa tag i saker för att manipulera och banka det eller stoppa det i munnen eller så.
Hänger det ihop med, för jag tänker, brukar man inte prata om att det är ett ganska stort utvecklingssteg just där? Vad tror du, att har det något samband?
Jo, men det är ett jättestort utvecklingssteg och det där är något vi har tittat på ganska mycket i forskning. Vad händer med enskilda barn när de precis lär sig att gripa? För det är något de lär sig genom att öva och när de väl bemästrar det så kan vi se att det just har en ganska stor effekt på barnens kognitiva och sociala utveckling. Så både är det att det här är liksom näring för hjärnan så att de upplever massa saker som barnen behöver för sin övriga utveckling. Men det är också så att vi har sett att de här motoriska planerna som man har när man själv griper efter någonting, de kan man liksom använda när man tolkar och förstår andra människor. Så att det blir som att genom att lära sig göra så öppnas också den sociala världen upp och man börjar också förstå andra. Och det där samspelet med att kunna lära sig agera och också interagera och faktiskt också förstå andra, det har vi tittat på väldigt mycket och det samspelet är väldigt, väldigt liksom tätt och otroligt viktigt tidigt i livet.
Hur kan det se ut när ni studerar det?
Ja, vi visar exempelvis, om vi visar en person som gör massa saker, exempelvis stoppar bollar i en hink eller sorterar någonting eller gör någonting annat manuellt med sina händer, så visar vi det för barn som är i den här åldern. Och då kan vi titta på barnens ögonrörelser, vad de tror ska ske genom att de tittar på ställen där saker kommer att ske i framtiden. Vi kan mäta hjärnaktivitet med EEG eller på andra olika sätt. Och de här visar egentligen samma sak, att när ett barn kan bemästra en motorisk handling som att gripa efter någonting, så ser de andra som gör det både som målinriktade individer som har ett syfte med det de gör, men de kan också titta i förväg, så de tittar till ett ställe där någonting snart ska ske innan det har skett. Och det är inte en kunskap som är generell hos de här små barnen, utan det är väldigt tätt kopplat till vad de själva har erfarit och framförallt vad de själva kan göra.
Ja, det låter ju som att greppet är ett otroligt viktigt steg för att förstå sin omvärld och förstå andra.
Jo, men det är det, och framförallt i den här åldern där man ännu inte har ett funktionellt språk. Så att för oss vuxna som har en rad andra kognitiva och psykologiska processer och ett språk, så har vi många olika samtida sätt för hjärnan att förstå och tolka sin omvärld och den sociala omvärlden runt omkring en. Men väldigt tidigt i utvecklingen så är det de här processerna som vi kallar de förkroppsligade, där man helt enkelt använder sin egen erfarenhet av att agera i världen för att tolka andra människor och den fysiska världen. De blir så centrala. Och vi hävdar, tycker jag, med god grund i empiriska studier, att det här ger liksom en kick till hela det kognitiva och det emotionella systemet. Där den lilla individen kan använda det de har lärt sig för att växla upp det till en liksom god utveckling som gör att det tar fart lite grann. Och som sen krokar in i språk och mer komplexa kognitiva funktioner som såklart är jätteviktiga genom skolan och genom livet och relationer och allting, vad det innebär att vara en vuxen människa.
Men greppet är ett viktigt trappsteg på väg dit då?
Ja, vi menar att det är ett av de mest centrala trappstegen tidigt i livet. Sen finns det ju en rad andra kompensatoriska processer som följer över tid. Men vi kan ju se effekter av det 2-2,5 år senare. Längre har inte vi tittat. Men barn som, och då blir det över väldigt stora grupper, men barn som lär sig liksom gripa tidigt och nyfiket utforskar sin värld väldigt aktivt, de får väldigt tidigt en lite starkare förståelse för sin värld och en lite rikare förståelse av sin värld. Och det kan vi se i att de har en nytta av det 2-3 år senare, där de då på gruppnivå har kanske lite mer avancerade sociala förmågor som är anpassade för den åldern.
Och kan man se det motsatta också då?
Ja, och det är väl det här man får vara lite försiktig, för att det här är ju studier på gruppnivå. Så att man ska väl inte tänka, det finns ju också naturlig variation i när barn lär sig gripa, och det är bara så det är, och det är som man lär sig krypa eller lär sig prata för den delen. Allt det här har sin egen utvecklingsgång som är lite olika för olika individer. Så man ska nog inte, när man lyssnar på det här, drabbas av panik eller oro om ens barn är lite senare i de här sakerna. Men över väldigt stora grupper så kan vi se en effekt av att de som är tidigare och har en miljö som stödjer barnen, det är samspel mellan liksom barnens egna förmåga och miljön som möter upp. Över stora grupper så ser vi att man har en fördel som sträcker sig över ganska lång tid av det. Och det tyder ju framför allt på att mekanismen finns som gäller oss allihopa. Och den mekanismen är helt enkelt att vi nyttjar våra griprörelser och våra ageranden för att vara med och konstruera vår förståelse av vår värld. Och det gäller oss alla. Men tajmingen är lite olika från individ till individ.
Thomas Dejeborg forskar om neuroinflammation i Lund. Greppet är en central del av utvecklingen hos barn, hörde vi här. Är det den omvända situationen då, när greppet börjar bli svagare, att det kan vara ett tidigt tecken på till exempel demens?
Det skulle nog kunna vara en tolkning av det vi har hört här också. Så att det är centralt för att människan, om man ser till utvecklingen som människan gjort evolutionärt, så är ju greppet så pass viktigt, och som vi hörde även då för spädbarnen och för alla möjliga funktioner. Så fungerar inte greppet, så vet man om att man kan ha problem på många andra sätt som äldre. Va? Och det korrelerar så mycket med andra, även när det gäller andra sjukdomar utöver hjärnan som faktiskt är kopplat till greppstyrka där.
Mm, så det finns verkligen anledning att hålla koll på det här?
Ja, alltså, det som nämns också på gruppnivå kan man se detta också. Och Sen hur mycket kan man göra om man tänker sig att man vet att det finns ett förhållande till greppstyrka? Mycket är ju, tror jag, finns genetiskt, det jag nämnde tidigare. Att man kan se starka närvaron och synkronisering, att utföra den här rörelsen är viktigt för att ha en stark greppstyrka. Sen är det såklart också att om man tränar väldigt mycket så får man en stark greppstyrka. Men jag tror det är att bara göra greppstyrka och tro att man har allt att tjäna på det. Jag tror att det, om man ser till miljön där, så är det nog att man har en större rörelse. Både då när det gäller aerob träning och styrketräning. Och då får man greppstyrkan på köpet där.
Vi har en gäst till med här idag. Det är Tove Wåhlin, klättrare och jobbar på Klätterförbundet också. Fysioterapeut i grunden. Hur stark är du i nyperna?
Ja, jag är väl stark för min kroppsvikt kan man säga i alla fall.
För hur viktig är greppstyrka för en klättrare?
Man kan säga så här, det är en förutsättning för att kunna klättra. Så den behövs ju för att utföra sporten. Och man kan ju se, nu ska vi vara ödmjuk kring forskningen där, men man kan ju se att populationen som kör på elitnivå har ju en starkare händer, det har de ju.
Ja, det är väl klart. Men det är ju också lite skillnad mellan, det hänger ju bokstavligen i händerna. Mm. Det är ju mellan liv och död om man ska hårdra det.
Ja, alltså verkligen. Alltså, det är en av våra främsta redskap där på väggen. Men klättring är ju en så pass komplex sport att det är ju väldigt mycket annat som spelar roll också.
Vad drog dig till klättring till att börja med?
När jag var liten så jag och min syster, vi var väldigt spralliga barn. Och då var det egentligen, det var en barndomskompis och deras familj som klättrade. Så de tog med, eller mamma och pappa tog med mig och syrran och klättrade. Och sen så har ingen i min familj slutat. Ja.
Så ni fastnade direkt. Vad är charmen då för mig som aldrig har klättrat på någon vägg?
Men det är som en stor lekplats också. Väldigt social sådan också. Man får både så här utmanas just fysiskt men också väldigt mentalt. Väldigt mycket koncentration, problemlösning och det finns väldigt mycket kul att hämta där.
Det gäller att inte tänka på annat när man står väldigt högt upp.
Ja, men precis. Det är ju verkligen en sån här liten flykt från vardagen också. Man är där och då.
Men det finns olika grenar, det finns olika sätt att klättra på. Vad ägnar du dig åt?
Jag har väl testat de flesta grenar, men bouldering har ju varit min favorit.
Och vad är bouldering?
Jo, det är, man kan säga, klättring på cirka 5 meter höga väggar och man sitter inte fast i ett rep då, utan man trillar på en tjockmatta. Och det man kan säga så här, karaktäriseras av bouldering, det är att det är lite mer koncentrerat, de här roliga flytten enligt mig, alltså de som är lite mer komplexa, att man behöver tänka lite mer. Medan repklättring, det är lite mer uthållighetshållet. Mm. Man kan jämföra lite sprint och långdistanslöpning.
Och när man har repklättring så har man som en liten väst på sig, eller vad ska jag säga?
Ja, en liten sele har man på sig. Ja, men precis. Så man har ju selen och repet.
Och då är man två som jobbar tillsammans.
Ja, men precis. Det blir som ett teamwork där också.
Men är tekniken olika då, beroende på vilken sorts klättring du ägnar dig åt?
Ja, det är det ju. Ja, så bouldering kan man ju säga, det är, om man tänker just så här styrkemässigt, det är lite mer kortare och explosivare. Och man behöver nog fokusera mer på varje flytt, att varje har en väldigt stor utmaning. Så då kan man ju stå på marken innan, man funderar lite exakt hur man ska göra de här flytten och sen så testar man göra det. Rep kan man ju också göra på samma sätt, att man försöker liksom kolla hela leden, alla flytten, memorisera de här också så att man kommer på det på väggen. Det som är lite mer just när man repklättrar och har de här längre delarna, det är att man ofta försöker hitta de här vilorna. Så att man orkar med hela, för det är ofta just den här uthålligheten som kommer i kappen då.
Men var i händerna sitter styrkan då? För det är mycket av styrka som krävs i händerna.
Alltså framförallt så är det ju underarmarna som är våra muskler. Det finns några små muskler även i händerna, men det är ju framförallt de som är underarmarna som är styrkan då, så att säga. Men sen så är det ju väldigt mycket senor och ligament i händerna också som hjälper oss när vi klättrar.
Mm. Mm. Och det är också där som det kan ställa till problem.
Precis.
Vad är det för skada man får? Eller kan få?
Kan få. Alltså den vanligaste är ju en så kallad pulleyskada, säger man ju på klätterspråket. Och det är ett litet ligament. Man kan säga som, om man tänker en fiskespö, så är det de här små ringarna som håller fram
linan.
Ja. Ja, precis. Sådana har vi ungefär för senorna och det är de ligamenten som ligger för senorna. Och det här är väl de som är vanligast att de går av då helt enkelt, eller skadas.
Mm. Mm. Och vad beror det på?
Alltså oftast beror det på att man kanske har börjat klättra, man börjar bli stark, men ligamenten hänger inte med helt enkelt.
Det är lättare att bygga muskler än stärka ligament.
Ja, det tar längre tid för ligamenten. Så där ska man komma ihåg om man har just en sån här, man har börjat klättra, man börjar bli stark. Och då kommer man ihåg där att ligamenten hänger inte med här.
Nej.
Mm.
Thomas Dejeborg, professor i Lund som forskar om inflammation i hjärnan. Som amatör så skulle jag lätt kunna se en koppling här till hjärnan eftersom man måste tänka väldigt mycket när man klättrar också, minst lika mycket. Vad säger du om klättringens eventuella påverkan på hjärnhälsan?
Jag försökte under tiden titta på om det fanns något tydligt arbete om klättrare. Jag antar att det kanske inte registreras lika lätt för att göra stora populationsstudier. Så att jag kan inte se att det finns någon evidens, men allt man gör som klättrare är att man använder hela kroppen, man måste vara stark. Det är även kardiovaskulärt, det är jättejobbigt att klättra. Va? Mm. Och så har man koordinationer och balansen. Så jag tror att det här är en fantastisk träningsform. Så är det man inte ramlar ner när man klättrar och slår i huvudet. Va? Både Precis. För hjärnan och för hjärnans åldrande också. Ja. Mm. Ett långt, friskt liv, säkerligen.
Mm. Mikael Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi i Dalarna. Har du klättrat?
Jag är en gammal judobrottare, så jag har klättrat trepp väldigt mycket. Mm. Och just i syfte att öka greppstyrkan.
Mm. Men rep är ju inte samma sak som att klättra på en vägg, eller?
Det är lite annorlunda, men i princip du stärker ungefär samma muskulatur.
Mm. Men du håller också på att jobba mycket med äldre och att stärka dem. Mm. Är det här med klättring någonting som är lämpligt för äldre att ägna sig åt?
Jag tror att det är viktigt att det som äldre ägnar sig åt tycker de är roligt. Är det några äldre som tycker att det är roligt att klättra, då får de gärna klättra. Då fortsätter de med det.
Mm. Du har ju också pratat så mycket om barn. Mm. Som att man sitter mycket inne, att man inte rör sig så mycket. Är klättring någonting som man borde uppmuntra just barn till?
Ju bredare utbud av fysisk aktivitet finns det, desto större chans att varje barn har en chans att hitta det som det barnet tycker är kul. Och klättring är ju väldigt stimulerande och roligt. Så naturligtvis, om fler barn hade fått möjlighet att testa klättring, då kanske fler hade fastnat för det, och det är ju väldigt positivt.
Men om jag hade klättrat när jag var liten, hade jag haft bättre greppstyrka idag?
Sannolikt, ja.
Det var ett lätt svar. Tove, du började ju tidigt där. Kände du tidigt att du hade, att du var bra på det här? Att du hade bra greppstyrka?
Ja, alltså för mig var det nog ganska naturligt att komma in i klättringen. Liksom att det var ju som en stor lek på något sätt ändå och kändes väldigt roligt direkt. Så det var inget så här när jag var liten att jag tänkte på att jag tränade på något sätt, utan det var ju mer att man åkte dit och hade kul typ.
Ja. Mm. Mm. Ni hade ju här i början ett test som jag själv gjorde då hemma i köket genom att hänga i en stång som vi har där. Det är ett sätt då som man kan använda för att mäta greppstyrka på. Just det finns också med i tv-programmet Mästarnas mästare, och då kallas momentet för gripkraft. Leontin Olsbjörk har tittat närmare på det här med att hänga i en stång.
Våra platser, färdiga, häng! 4 minuter och 10 sekunder i rekordet, lycka till!
I tv-serien Mästarnas mästare är det en av tävlingsgrenarna.
Jonna, det är bara 1 minut kvar till rekordet.
1 minut.
Gripkraft kallas den grenen här.
Jenny, Jonna, kom igen.
Det handlar om att gripa om en stång och hänga så länge det bara går.
Rekordet är slaget.
Det känns jättekul med ett nytt rekord.
Rekordet hade Evi Palm länge. Hon hängde i 4 minuter och 10 sekunder. Innan gymnasten Jonna Adlerteg hoppar upp och slår det här med råge. Att testa sin förmåga att hänga i stång är ett fenomen som sprider sig.
Jag har hört att det ska finnas en man här någonstans i området.
Jag har hört talas om en man som dyker upp på torg och marknader runt om i Stockholm.
Känner ni igen detta?
Ryktet säger att han åker runt med en ställning och låter folk tävla i att hänga. Den som hänger en viss tid vinner en summa pengar.
Ja, absolut. Jag vet att jag har sett den här ställningen och det är ju folk som har hängt där och tävlat liksom.
Har du testat?
Nej, aldrig.
Tack för informationen. Jag är lite så här på ett detektivuppdrag. Ja, men lycka till.
Ja. Men jag hittar inte honom.
Det har jag inte sett.
Ser du honom så säg till. Jag hänger gärna länge.
Men jag hittar en småbarnspappa med en barnvagn.
Hur länge tror du att du skulle klara av att hänga?
3 minuter, tror jag. Ja.
Skulle du våga testa att hänga det här? Så jag får ju ta tid.
Absolut. Så jag tror inte 3 minuter. Jag siktar på 1 minut. Ja. Okej. Än så länge känns det bra.
Brukar du hänga så här?
Nej, jag springer mycket. Det är ingen fördel i den här grenen. Har det gått 3 minuter än?
Nej, det har gått 17 sekunder.
1 minut ska jag klara. Jag ska ta av mina tunga skor. Det ser ju inte ni på radio, men jag har väldigt tunga skor på mig. Hur inte har gått?
1 minut och 23
då kanske. Men det var bättre än vad jag egentligen trodde faktiskt. 3 minuter var lite skämt. Jag tänkte det kommer vi aldrig få reda på en dag. Men det fick vi.
Han är stolt över sina 1,23. Jag åker vidare. På Gröna Lund i Stockholm finns en attraktion som heter Hangtime. Där kan man också tävla i att hänga så länge som möjligt.
Har du testat den här innan?
Ja, det har jag gjort.
Hur länge klarade du då?
Oj, jag kommer inte ihåg. Jag tror att jag har runt en 60 sekunder eller något sånt där.
Vad har du för mål idag då?
Jag tänkte ta rekord. 100, målet i alla fall. Vi får se.
Har du någon teknik?
Nej, det vill jag hoppas att min greppstyrka blir bättre.
Men har du tränat då?
Alltså jag tränar ju calisthenics. Men jobbar mycket just med stänger och hänga och pull-ups. Och... Men vi får se, den rör sig ju. Själva baren, så den är ju, det är inte samma sak som den fast.
Men vad tror du, är det teknik eller pannben? Eller vad är det som är avgörande för att klara att hänga länge?
Det här är ju med att du, den tvingar dig. Att du ska ju ha en viss fäste för att hålla länge. Den här, i och med att den rullar så tvingar den till fingrarna. Så då blir det ju mer fingerstyrka. Och det är därför det blir svårare.
José tar ett stadigt grepp. Blicken är fokuserad. Stången åker upp. Armarna darrar.
Jag slog mitt förra rekord. Jag tror jag var på 59 sist.
Och nu var det på?
64.
Snyggt. Hur känns det då?
Ah, ont. Det är ont.
Jo, det händer
med. Ah, ja, alltså, det får ju pump.
Hur är det med självförtroendet?
Den är okej. Jag överlever.
José är nöjd med sin insats på en dryg minut. Nu ska vi se hur det går för mig. Jag kliver upp på den gula plattformen.
Då sänker vi ner stången här och så ska vi se om hon gör sig redo.
Är du redo? Ja, då startar vi.
Stången är kall. Jag låser tummarna med fingrarna. Jag räknar. 1, 2.
Allt det var ju inte en glas.
Men prova och knyta tummen.
Ja, jag vet att det där är faktiskt svårare än vad det låter. Thomas Dejeborg, professor i Lund, forskar om neuroinflammation. Tove Wolin, klättrare och fysioterapeut. Och Mikael Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi, finns i studion. Mikael, är det här att hänga ett bra sätt att mäta greppstyrka på, tycker du?
Det är ett sätt som är lättillgängligt, men det finns ju nackdelar. Du mäter egentligen greppstyrka i förhållande till kroppsvikten. En alpin skidåkare eller en bandcyklist med väldigt stora lårmuskler har ju en nackdel vid ett sådant test.
Men är det inte rimligt att mäta sin styrka i förhållande till sin vikt, eller?
kan vara, men inte nödvändigtvis. Egentligen är det, i vetenskapliga studier så använder man ju mer renodlade metoder. Man använder handgenometri, där du med en speciell anordning mäter greppstyrka som du kan få i Newton eller i kilo.
Det är den som du har med dig här som jag ska kolla alla strax. Jag tänkte vi bara ska prata lite om det här. Jag gjorde ju det här testet då hemma hos mig och jag känner att jag känner igen mig alla de här ursäkterna som vi hörde här i reportaget också. Mm. Min stång rörde sig också.
Ja.
Men jag klarade bara 31 sekunder. Vad säger du om det resultatet?
Det är lite svårt att uttala sig därför att hur lätt roterar den här stången beror på hur bra kullager är, hur väl den är smord. Det är svårt att sätta sina resultat i relation till någon annans resultat.
Mm.
Däremot om du följer upp dina egna över tid på samma stång, då kan man se din utveckling.
Mm. Fast med hur mycket bör man klara beroende till ens ålder och sådär?
Jag tror att det är svårt att uttala sig generellt just för att det är väldigt svårt att standardisera utförande av ett sådant test.
Mm. Så att jag behöver inte direkt känna nu att jag inte har långt kvar för att jag var så dålig på det här.
Nej,
det känns ändå bra. Men du, vi har ju då en lite mer vetenskaplig metod här. Kan du förklara vad det är du har med dig?
Det är en handdynamometer. Det är en manik. I princip är det två stänger som du greppar med fingrarna och ska trycka så hårt du kan. Och så får du ett värde, i det här fallet i kilo, som visar hur stark du är.
Mm.
Och det finns väldigt mycket forskning gjort på det här sättet. Det vill säga att det finns väldigt mycket jämförelsedata. Så du kan alltid hitta vad bör en person i din ålder få för att anses.
Och vad bör jag få då?
Du är en ung kvinna så du skulle ligga någonstans på 25-35 kilo. Jag skulle säga att hamnar du under 16 då skulle jag vara orolig.
Får jag prova då? Och då ska jag ta den här.
Och du ska hålla armbågen ungefär i 90 grader.
Så.
Och handleden neutralt.
Ska den ligga på...
Nej. Du ska hålla den, bara rotera den lite utåt.
Sådär.
Ja, precis. Och så trycker du så hårt du kan.
Jag kan inte rubba den överhuvudtaget.
Du ska inte rubba heller, den ska inte ge sig. Men du får ett värde i alla fall. 32,1. Det är väldigt bra. Oftast gör man 3 försök och tar ett medelvärde av dessa. Så vila lite grann.
Och brukar det bli bättre eller sämre?
När man det kan kört? Gå åt vilket håll som helst.
32,1.
Ja,
okej, men då lever jag ändå. I alla fall över 16.
25 till 35 är normalt. 30,9 fick du den här gången.
De var svagare den gången, ja.
Är det den dominanta armen du använder?
Ja,
okay.
Ja eller jag är högerhänt. Mm. Jag använder höger.
Då kan vi testa även den vänstra.
Tycker jag ska göra det som en tredje.
Ja, gör ett tredje försök så får vi
det
se.
Det tror jag inte kommer bli
så. Nej, med höger. Fortfarande med höger.
Ja, med höger.
Ja.
Jaha, ja. Jag trodde jag skulle testa här. Nu tar jag i allt jag kan här.
Och du kom upp i 29 och en halv.
Nej, det blev bara sämre. Ja. Men jag hade 32.
Men 32, det är helt godkänt.
Jag lever ändå.
Du är i en bra form.
Hur bestämmer man de här? Har det liksom ingenting med det med ålder att göra? Men det måste väl ha med vikt att göra också,
med
eller?
Med ålder, med kön, delvis med vikt, så väldigt grovt. Det är därför det är så stor spann, 25 till 35. Men man kan naturligtvis hitta siffror som gäller just ditt specifika.
Mm. Om vi låter Tove då? Vill du testa Tove?
Ja, absolut.
Som är klättrare här. Du är ju också betydligt yngre och kanske inte väger riktigt lika mycket som mig heller. Men det kanske inte har någon betydelse. Nu ska vi se. Nu tar det. Det ser ut som man skjuter.
Nej, samma. 29,2.
Okej.
Så värsta. Aha.
Känner jag mig genast starkare. Och det här tar fram dåliga sidor. Gör inte det? Eller?
Men det vet jag. Det har vi kollat. Det gör finns det ju vissa associationer med alltså just den här typen av mätning. Men klättrar är ju inte alltid bättre på den här faktiskt.
Nej. Oj, jag tar i bara, jag tittar på det. Man liksom spänder sig. Fick
33.
33, ja. Nu har du fått in lite trycken. Ja. För Tove, du har ganska små händer, skulle jag säga. Eller smala händer, inte de här grova.
Okej, det blev bättre.
Ja, 34,5. 34,6. Men storleken på händerna har ingen betydelse, eller?
Inte storleken på själva handen. Det är snarare tjockleken på underarmsmuskulatur kan ha betydelse.
Men starka människor brukar ju ha lite större händer, har man ju sett.
Inte nödvändigtvis.
Eller?
Och den här dynamometern, där går det ju att justera hur vid är greppet. Så det kan egentligen anpassas till storleken på handen också, om man så vill. Så nu är den inställd på någon slags genomsnitt.
Mm. Men vad säger du då? 34,6 kilo. Kan Tove ta dig i en arm? Eller vad
är det? Nej, det säger att Tove har välutvecklat muskulatur. Välfungerande centrala nervsystem som styr muskulaturen. Hon är i bra fysisk form. Hon är biologiskt ung. Därför att muskulaturens tillstånd liksom, och hela funktionen hos muskulaturen hänger ihop med epigenetiska faktorer bland annat. Sånt som betraktas som biologisk ålder och utsträckning. Hon är i bra skick helt enkelt.
Mm. Du har med dig lite träningsgrejer här också. Kan du berätta vad det är du har?
Det är två typer av redskap för att träna greppstyrka. Den enda utgörs av en fjäder i princip med gummihandtag som man kan klämma ihop och sen släppa och klämma ihop och släppa. Och det är ett ganska vanligt sätt att träna styrka. Det finns sådana här fjäder belastade, det finns olika gummiringar, gummibollar och liknande.
Och var är det tränar liksom? För Tove pratade om att musklerna sitter i underarmen.
Ja, musklerna sitter i underarmen så du tränar muskler. Men du kan ju inte välja att belasta muskel utan att belasta senan. För senan kopplar skelettet till muskler. Så du belastar hela paketet egentligen. Muskulaturen, bindvävstrukturer, skelettet inte minst. Även de belastas ju. Så du belastar allt som krävs för att utföra det i rörelse. Och gör du ett antal sådana här rörelser tills du känner att du börjar bli trött i muskulaturen, då har du fått en belastning. Du har stimulerat tillväxt av muskelfibrer, tillväxt av senor, tillväxt av ligament.
Och det här är någonting som man ska göra, liksom, för jag provar den där, lite mer när som helst, eller? Man ska gå omkring med den här hemma, eller?
Det är det som är det bekväma.
Den här var inte så tung alls, nej. Det var ju lätt. Här klarade jag ju lätt som helst.
Det är svårt att ha en skivstång med sig på kontoret alla gånger, men däremot en sån här handexpander kan du alltid ha.
Mm.
Det är det som är den stora fördelen.
Men den här är ju inte ens tung.
Nej, men om du gör 50 rörelser, då kommer det kännas. Mm. Då kommer du känna att du får mjölksyra.
Och prova med vänsterhanden, det är jag ännu sämre på. Ja. Men det behöver inte vara så tungt då?
Nej, du kan välja, de finns i olika styrkor. Du kan ha mjukare, du kan ha hårdare, du kan anpassa dig till din nuvarande styrka.
För nu för tiden pratas det ju ofta väldigt mycket om att det måste vara så tungt allting. Det räcker inte bara med att göra lite lätta hantlar eller lite lätta, utan det måste vara just tyngden.
Att träna med tunga belastningar är viktigt, men det är fortfarande bara ett sätt att träna. Det bästa är att träna allsidigt och varierande. Du kan ha lite tyngre belastningar och göra bara några få repetitioner. Du kan få lättare belastning och göra 50-60 repetitioner. Mm. Det tränar lite olika egenskaper hos muskulaturen, påverkar på olika sätt. Och den här allsidigheten är viktig.
Mm. Sen är det med några tjocka gummi.
Ja, det är
rör.
Det kallas för fat grip. Det är helt enkelt gummirör, kan man säga. Tjocka gummirör som man kan sätta på pull-up-stång eller en skiftstång. Och du kan göra vanliga övningar som du gör annars med ett grepp som är utmanande. Det blir större belastning på just grepp.
Bara för att det är ett större grepp?
Det är tjockare, ja. En skiftstång är ju normalt 2,5 cm i grovliken och det här är ju nästan 6-7 skulle jag vilja säga. Så det blir mer utmanande. Och det används av elitidrottare i många fall. De som behöver ha mycket greppstyrka. Släckkastare, gymnaster använder sånt här.
Man vill göra saker mycket svårare än vad de är.
Ja, så kan
man
använda det är det som är meningen. Du ska utmana kroppen.
Precis. Thomas Dejeborg, du var inne på det lite tidigare här. Att det här med grepp, själva styrkan är en delen. Men konditionen är ju det som egentligen ni har kollat mest på. För ni har gjort en studie på Vasaloppsåkare och hjärnan, eller hur?
Mm, det stämmer. Vi har följt 1000 individer som åkt Vasaloppet upp till drygt 2 decennier. Och där kan vi se om vi jämför de här 200 000 som åkt med 200 000 som är matchade med kön, ålder och var de kommer ifrån, så ser man då en effekt av att åkt Vasaloppet. Så vi tar ju in det som en proxy, ett sätt att få in individer som är väldigt fysiskt aktiva. Om man åker ett Vasalopp så har man en högre, ofta är det 100 individer och de har mer fysisk aktivitet. Och då ser vi ju jättestora skillnader på många hjärnsjukdomar. Det stämmer.
Och hur, vad ser ni för skillnader i hjärnan?
Det vi tittat på är ju de två största resultaten som vi har fått där är väl när vi tittar på demens, skulle jag säga. Så då tittar vi på all form av demens, och då ser man att det är en stor skillnad på de som har åkt. Om man bara tittar om man har åkt en gång och jämför med om man inte har åkt, så ser man att alla de som har åkt har då en relativt mindre risk att få demens. Sen när man då tittar på vilken form av demens, om man tittar på kärldemens, vaskulär demens som vi kallar, eller Alzheimer demens, så ser man att det finns en väldigt stor koppling till kärldemens. Och där ser man även om man är snabbare, om man åker snabbare, så har man ytterligare effekter. Så att ju mer vältränad man är, desto bättre kärl har man, och det ser man med kärldemensen. Sen när vi tittade på Alzheimer så såg vi faktiskt ingenting. Det finns alltså ingen koppling där, och det är ändå ett stort befolkningsunderlag vi använder. Så att,
och vad tror ni det beror på då?
Att Alzheimers sjukdom, vi tolkar det som att Alzheimers sjukdom är ju mer kopplat till genetik än kärlsjukdomar som till exempel då stroke och hjärtinfarkt, som man känner till är väldigt, kan påverkas väldigt mycket med kost och motion.
Mm. Men kan det inte vara så att det finns genetiska skillnader? Alltså Vasaloppsåkare kan ju vara lite speciella. Det är ju inte vem som helst som har lust att åka 9 mil i skidor. Kan ha ett visst pannben, ett annat sorts pannben.
Ja, de som står där klockan 5 på morgonen, jag har själv åkt 3 gånger med Vasalopp. De som står där är ju kanske en speciell typ av människor också. Så att man kommer ju inte ifrån det. Det här är ju observationsstudier, så att det är svårt att veta hönan och ägget här. Va? Vi vet ju också, jag nämnde kort genetik då när det gäller greppstyrkan. Det finns ju även genetik när det finns att vilja träna. Så att det finns ju kopplingar här att säkerligen att de som åker Vasaloppet har på något sätt annorlunda genetik. Att de vill utmana sig själva, att de kanske är mer fysiskt aktiva. Så det stämmer.
Mm. Vi ska nu gå från uthållighet till ett lite mer vardagligt grepp som faktiskt inte bör vara allt för kraftfullt, i alla fall inte om jag får bestämma. Det handlar om handslaget.
Du vet själv om du får den här döda fisken i handen, alltså när någon bara har ett slappt, lite blött handslag, hur det känns. Det är inte roligt.
Antoni Lassinai föreläser om kommunikation, samarbete och ledarskap. Och han berättar att vårt handslag kan ha en betydande roll i ett möte med en ny bekantskap. Att den andres bild av dig påverkas en hel del av sättet du greppar den andres hand.
Jag skulle vilja säga att ett handslag oftast är formellt. Det blir en sån formell signal om att vi känner kanske inte varandra jättebra, men vi hälsar på varandra, vi är här för varandra. Låt oss prata. Genom att du tar någon i hand så visar det att du inte har någonting i handen. Alltså du är inte ett hot. Det finns ju en sån livvakt i våran hjärna som hela tiden är igång och tänker efter, är den här personen ett hot eller inte? Och ju närmare du kommer den personen, desto mer måste du vara vaksam eller trygg. Och ett handslag då, där man visar att handen är tom på vapen och annat, visar ju att du har en mycket större chans att känna dig trygg. Sen ska du då ha själva handslaget också. Och där visar du också faktiskt en hel del saker när det gäller signaler. Det finns forskning som säger att ett fast handslag, gärna ett torrt handslag och gärna med ögonkontakt inger större förtroende. Och det här vet vi ju intuitivt, automatiskt, att det känns bättre då. Men det finns till och med forskning som säger att det är så. Om du har ett handslag som är fast, inte stenhårt, inte förlöst, utan lagom då. Jag tycker lagom är ett bra ord i detta fallet. Så är det en signal på att jag kan lita på dig. Om du tar i som att det är någon slags skruvstäd, så skickar du en signal om att du vill dominera hela samtalet och att du är alfa. Det är helt onödigt. Vi har ju sett faktiskt politiker och andra som kramar så hårt att det finns märken efteråt på handen och sånt här. Och det är bara ett sånt här maktspel som pågår då.
Jag berättar, finns det några kända handslag som man kan diskutera?
Ja, alltså, det går inte att komma ifrån Donald Trump och hans kramande, hårt kramande handslag, där han dessutom rycker lite i armen så man ska tappa balansen och sånt där. Det har andra världsledare upptäckt och nu kramar han lika hårt tillbaka, så nu har jag märkt att han har slutat med det, i alla fall som det syns på tv. Sen finns det lite spännande saker som jag inte kan härröra till forskning, utan det är mina observationer efter decennier av att titta på inte bara handslag utan kommunikation i stort. Om du till exempel vinklar din egen hand så att handflatan är lite neråt, då skickar du också en signal om att du vill dominera, att du vill vara den som bestämmer. Medan en öppen hand då, det som är uppåt då, vilket är så man är tvungen att ta emot den där första handen, blir lite mera, jag lägger mig inte platt, men jag låter dig ta kommandot, kan man säga. Ska vi prova det du och jag? Nu kan ju ingen se detta, men om vi testar det och du ger mig ett handslag som, där du har handflottan lite mer neråt.
Och då menar du, ja precis, då menar du att den riktar sig mot marken, så?
Inte helt vågrätt, men om du tänker dig 45 grader då, att den ändå, att det är som att handflatan går liksom ner mot marken lite grann i förhållande till den här raka. Och så tar jag emot den så här. Känns det som att du äger mig nu när du gör så?
Det känns som att jag är liksom lite ovanför dig.
Precis, du är lite ovanför mig. Det är du som på något sätt bestämmer. Och jag då i det fallet hamnar i någon form av underläge, om inte jag också är väldigt självsäker. Och jag ska säga så här, jag tänker inte så mycket på det längre, men om någon tar fram sin hand så brukar jag oftast göra så med flit att jag har handflatan lite uppåt så att de kan känna att de får ta den lite mer ledarrollen. Det gör mig ingenting, jag är helt trygg i detta.
Vad tror du att en person har att vinna på att utveckla sitt handslag i linje med det som du har pratat om nu?
Jag pratade till exempel med en rekryteringsexpert nyligen och han sa att handslaget är otroligt viktigt när man kommit så långt i processen att man faktiskt träffar någon fysiskt. Det skickar massor med signaler, sa den här rekryteringsexperten. Jag förstår vad han menar med det. Kommer du dit till intervju till exempel och du börjar med ett alldeles slappt handslag, då är det uppförsbacke, motvind, det är bara jobbigt för att du har skickat en signal till den andra om att du inte känner dig särskilt trygg i den här situationen. Att du inte kanske vill lika mycket, att du inte är lika engagerad eller motiverad. Ja, men det låter jättekonstigt att en sån sak ska påverka. Men den här rekryteringsexperten sa att det var så viktigt att det var ett bra handslag.
Jag vet inte om ni alla tänker på samma sak som jag gör nu, men vi har pratat om hur viktigt det är med greppstyrka. Det finns inte risk att vi tar lite för bokstavligt och kramar vettet ur varandra vid hälsningar för att visa hur virila vi är. Show off med greppstyrkan, vad säger du Mikael?
Det är onödigt, jag håller helt med.
Du tror att det blir så?
Även om man är stark så behöver man inte visa det i dessa sammanhang.
Thomas Dejeborg, neuroforskare, hur kraftfullt är ditt handslag?
Ja, det beror sig på. Svärfar försöker sätta på plats fortfarande, men han är väldigt stark i greppet och frisk för övrigt faktiskt. Nej, men det är väl jätterimligt att man inte ska hålla på och dondera och försöka vara en alfahand där, utan jag håller med det som sagt så här.
Tove Wollin, klättrare, är du snarare försiktig med ditt handslag för att inte förstöra händerna?
Nej, det skulle jag inte säga att jag är. Men jag har nog inte reflekterat så mycket när man har tagit emot dem. Men det tyckte jag var lite intressant. Jag ska börja tänka på det.
Nu, både du och jag har ju testat vår handstyrka här. Mikael Tonkonogi, du kommer inte ifrån här. Du har ju en maskin med. Nu måste du visa en gammal judomästare här nu vad du tar i. Vad tror du att du tar?
Jag vet inte. Jag tror jag kommer upp i er nivå ungefär.
30, ja alltså vi hade ju inte riktigt samma nivå, men vad blev det då? 47,0. Ja, det var ju ganska bra ändå. Är du nöjd med det? 49,5. Ja, kan du köra över 50 i sista då?
Osäkert.
Snyggt. Jo, 50,3. Vi får ge en liten applåd för det ändå. Men då ska vi ändå säga att du är gammal judomästare. Och de är väl väldigt bra på just grepp?
Ja, det stämmer.
Om vi då avslutningsvis ska liksom dra någon slutsats kring det här, till exempel för vilka övningar skulle man ta tag i direkt om man känner att man har lite dåligt grepp, säger du?
Jag tycker att man ska träna hela kroppen och då får du greppet automatiskt på köpet. För det mesta du gör, hela din interaktion med omvärlden, det är genom framförallt dina fötter och dina händer. Så se till att du tränar aktivt, gör det som du tycker är roligt, då kommer greppstyrka finnas där i alla fall.
Mm. Och om man mäter så här, som kvinna så har vi 30-35, är okej. Okay. Vad är normalt för en man skulle du säga?
Ja, lite lägre än vad jag tryckte, 35-45.
Okej, okay. Ja, det var grattis till dina 50, Mikael.
Tack.
Det blir ett kraftfullt sista ord och uppmaning till oss alla att fokusera lite mer på greppstyrkan. Alltså Mikael Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi i Högskolan Dalarna. Thomas Dejeborg, professor i Lund som forskar om neuroinflammation. Och Tove Wolin, klättrare och fysioterapeut, har varit med i studion idag. Reportrar var Olivia Sandell och Leontin Olsbjörk. Du som lyssnar på oss som podd, glöm inte att favoritmarkera oss i SR-appen. Är det hjärtat du ska trycka på så missar du inte nya avsnitt. Nästa program handlar om de djupa sår det sätter i en människa att bli mobbad på jobbet. Vi pratar om utfrysning, kränkningar och kollegor som är delaktiga, ibland utan att förstå det själva. Så missa inte nästa veckas Kropp och själ. Producent är Stina Näslund, tekniker Astrid Anka Krona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen snart.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns alltid i vår app, Sveriges Radio.